Det var i USA, så var det typ någon kille som var naken som höll på och käkade på en annan kille vid gatan, och så kom snuten och sköt han. Det var så lustigt när jag sa Patrik var på mig tidigare idag om att det var det podcasten då. Så ja, vi ska spela in den ikväll. Och han trodde att vi skulle snacka om This is the End och Dragon Ball-filmen.
Aha. Vad hade han fått det ifrån?
Alltså Dragon Ball var ju på pappret när vi snackade tidigare. Men den känns inte så värd att snacka om.
Alltså den är lite konstig, för det känns ju bara som ett mer påkostat avsnitt i tv-serien helt enkelt.
Ja, alltså knappt påkostat. Den var ju uselt animerad.
Ja, alltså standardanimationen var ju liksom, ja men det är det man förväntar sig av Dragon Ball. Men the computer bits, alltså the computer bits såg ju helt... Ja, och sen, ja, vad ska man säga?
När det är en film... Ja. Liksom, då förväntar jag mig att det ska se bättre ut än Sunday Morning.
Ja, precis. Mm. Och det är en påkostad Sunday Morning helt enkelt. Ja. Och det är inte bra nog.
Nej. Alltså man kommer ju prata mer om gamla Dragon Ball än om filmen i sig.
Ja. Så att nej, det var ingen höjdare. Ja. Men låt oss inte förstöra den.
då fick vi lite prat om den i alla fall.
Mm.
Och sen This is the End, den har du inte sett än, va?
Nej, har den redan släppts?
Ja, det har
jag hade fått för mig att den inte fanns ännu. Men ja, det betyder ingenting.
Alltså Seth Rogen-filmen, den?
Nej, jag tänkte på The End of the World.
Ja, precis, World's End.
Precis, World's End, ja.
Snarlika titlar, ja.
Nej, jag har missat This is the End. Jag vet ju vilken det är. Det är väl den här där alla komiker... fastnade i samma hus vid apokalypsen typ.
Precis, det är en film som kör the one joke av att döda kändisar lite för många gånger. Men den är ändå ganska trevlig, och det känns som en film som har en lättsam attityd till sig själv. Men jag funderar på om vi ska ta när World's End kommer, om vi gör en komiker och End of the World tema-episod och tar båda de filmerna då.
Ja, men det låter ju bra. Och då kan jag ju till och med ha sett den också.
Ja, precis.
Så that will work out. Absolut. Excellent. Och vilka var det vi har idag? World War Z förstås.
Japp, yep, och Black Lightning.
Black Lightning. Chulmia Molnia.
Wow, är det den heter på riktigt?
Ja, precis. Det är det de sjunger i slutlåten också. Black Lightning. I don't know what happened.
Ja, välkommen till Film och skit förresten.
Ja, just det. Det är Film och skit episod 30 någonting i ordningen. Vad kan det vara nu? 34, 35?
Jag tror att det är 37 eller 38.
Oh, man.
Time flies, man.
Time waits for no one. Neither does math.
Och nu är vi tillbaks till att spela in ifrån separata världar.
Ja, precis.
Japp.
Okej, du är ju i Tel Aviv.
Precis. Och Ibn Tel Aviv tror jag det blir. Eller, jag vet inte. Jag har inte börjat studera språket än.
Det kommer.
Yep.
Allt jag vet är lite sababa och shalom. Så.
Hey, shalom! Your face.
Ja, precis. Shalom. What guy? Excellent. Men ja, här är vi. Film och skit.
Mm.
Do nothing.
Vilken ska vi snacka om först?
Ja, verkligen.
Jag tycker ju den bättre filmen är Black Lightning.
Alltså den är svår. Black Lightning var en svår film på många sätt. Den är underhållande samtidigt mystifierande, men ändå inte. Den är väldigt... I get it. Or do I? No, I get it. Did I? Yeah, no, I got it.
Så att den ser jag mest fram emot att prata om i alla fall. Så vi kanske ska ta den som andra film.
Ja, låt oss ta den som andra film då. Och börja med World War Z. Helt enkelt.
World War Z.
med dess förtjänster och vad ska jag säga, lack thereof också.
Ja.
Helt enkelt.
Okej. World War Z.
Yes.
Det är väl den senaste Brad Pitt-filmen?
Så vitt jag vet så är det den senaste Brad Pitt-filmen,
ja. Ja, och det känns mer som en Brad Pitt-film än en film av en regissör.
Alltså, jag har aldrig känt att Brad Pitt är en skådespelare som har en tydlig style och sådär.
Nej, så. Alltså, förr i tiden så hade jag rätt mycket respekt för honom som en skådis. Men det känns som att han nu alltid phoningar in lite.
Mm. Ja, den här, det kändes ju inte som att den drog hans acting strings direkt. Det gjorde det inte.
Nej, hans mest distinkta drag var att han hade douche-frisyr.
Ja, alltså den där frisyr.
Ja, jävla douche.
Ja, so, somebody turn him into a zombie so you can do something about that hair.
Men okej, okay, upplägget på filmen då.
Yes.
Det är en adaptation av en bok som är rätt ofilmbar. Och vad det betyder i det här sammanhanget är att World War Z-boken, det är en samling, alltså typ nyhetsartiklar och intervjuer och grejer ifrån zombieapokalypsen. Och det sprider sig över massor med år. Alltså det är typ 20 år eller något sånt där som det sprider sig över.
Okej, okay, ja.
Det finns ingen tydlig huvudperson och det är ganska spridda fragment liksom om zombiekrigets ja, fall och uppgång antar jag det blir.
Ja, för det är ju definitivt inte så den här filmen World War Z player, utan det, den har ju en tydlig huvudkaraktär och en tydlig liksom berättelse, eller vad man ska säga.
Ja, precis.
Den har en väldigt tydlig central point och character. Mm.
Ja, så de har ju gjort om hela grejen, vilket inte är överraskande alls. Jag menar, boken är kinda ofilmbar om man inte skulle ha den som en, du vet, miniseries.
Mm, precis. För jag menar, jag tänker på det, men grundkonceptet där i, vad heter det, Dracula, alltså gamla Bram Stokers Dracula boken, den är ju i princip på det sättet också, bara att istället för nyhetsklipp så är det ju artiklar i tidningar och så är det vad heter det, diaries och sådana grejer.
Så den har, jag kommer inte ihåg det. Coolt.
Så den är ju skriven liksom ur, ja, men, olika karaktärers point. Du vet, 15 november 1832 båten har kraschat. Du vet, en massa sådana här grejer liksom. Men den, den tänker ju inte lika stort ut. Den tar ju inte 20 år liksom.
Nej. Och den har ju klart fokus på en incident med prolog och lite sidogrejer antar jag.
Ja, precis. Så att även i själva boken så är det tydligt att det handlar om en viss incident och vissa liksom, specifika karaktärer.
Ja.
Så att den är inte utspridd på det sättet. Och det gör den ju förstås lättare kanske att adapta. Men jag hörde att de hade problem med den här filmen faktiskt. Att de var tvungna att filma om hela tredje akten.
Va?
Ja.
Alltså, skrev de om den då? Eller vad var grejen?
Nej, och det är det som är det. Åh, jag undrar vad det var. Ska se om vårt internetet kan hjälpa oss här.
Jävligt mystifierande.
Ja, för det var faktiskt det enda jag kände till om filmen innan jag hade sett den. Var just att de var tvungna att filma om tredje akten.
Huh.
Och jag visste inte vad det berodde på.
Ja. Men med bakgrund av att det är en adaptation på en bok och där de har gjort om allting, så kan jag fortsätta berätta lite om vad filmens upplägg är då.
Ja, absolut.
Ja, Brad Pitt etableras snabbt som en good family man som har ögat på karriären och allting sånt där, du vet. Fram med the usual stuff med att hans familj älskar honom och han är en good guy och så vidare.
Ja, han är ju, men det är någonting jag tycker de gjorde faktiskt ganska bra i, för att i alla såna här filmer så måste man etablera att karaktären är the best at his field. Men jag gillade att de inte throwade det in your face lika hårt som de alltid annars brukar göra. För i såna här filmer så brukar det ju bokstavligen vara en rookie kommer in och kollar på Brad Pitt och säger, oh, men who's this guy? Och så säger en annan rookie, shh, don't you know this is the guy that solved the crisis in Zamibia and Zamunda with his little finger? Men här så var det liksom bara såna här små hints att typ, ja, men han hade på nyheterna i, du vet, refugee-grejer. Han snackade lite med någon där om någonting och han visste hur man skulle kunna fixa små saker här och där. Så det var, det var trevligt att de hintade med, de visade, de berättade inte liksom.
Ja, jag håller med dig där. Något som jag tyckte var irriterande med hans familj kanske snarare var att ungarna var irriterande.
Ja, jo, verkligen.
Ja, men när det gäller han så det var inte plågsamt exposition i över vem han är, var han kommer ifrån, utan han var hyfsat normal dude och han råkar liksom vara den enda med the skills på plats när det beger sig, snarare än att han är den bästa.
Ja, precis. Så att det tyckte jag de lyckades med. Det var väl en av förtjänsterna i filmen i alla fall. Tyvärr så var det, vad ska man säga?
Ja, det finns en hel del bra grejer med filmen, det tycker jag. Till exempel gillar jag ganska mycket den första halvtimmen. Alltså jag tycker den första halvtimmen är överraskande okej.
Alltså,
för att efter att Brad Pitt etableras liksom, så åker han ner för gatan i New York och så plötsligt utbrister zombieapokalypsen.
Ja, i princip. Det är verkligen... Oh, is that it? Yes, it is.
Ja, och han och hans familj måste försöka ta sig utifrån ett doomed Manhattan som bara blir värre och värre hela tiden. Och det kände jag liknande med Världarnas krig filmatiseringen med Tom Cruise, så hade det ganska trevligt fokus på vanliga mannen på gatan liksom.
Ja, precis. Det är faktiskt en bra parallell och liknelse just för att den påminner tonmässigt om just hur de försöker ta sig från där allt breakar loose helt enkelt.
Så det där i alla fall den första halvtimmen.
Mm. Jo, i sina bästa moments så är den ju, vad ska man säga, alltså när The Walking Dead var bra helt enkelt. Att det fångade mannen på gatan som flyr undan The Apocalypse helt enkelt. Och den kändes vid de lägena som den hade, alltså vad ska man säga, filmen litade på sig själv. Den behövde inte flasha runt med flashy stuff, utan de litade på att de hade solid material för de grejerna liksom. Så att den hade en trevlig pacing, trevlig ton. Sen var det ju tyvärr inte så hela filmen igenom.
Nej, alltså generellt kanske i den här filmen, så när det ska vara väldigt hetsig action, så är den väl i sina bästa stunder. För lika så senare i filmen när de är i Jerusalem och det liksom bryter ut, så var det ganska trevligt också.
Jo, det var det ju verkligen. Men herregud, att de inte hade listat ut att noise, mate, noise.
Ja, hur saker gick south i Jerusalem var väldigt Rolls Eye, verkligen. Ja. Come on, guys. Men det var,
That comes later, antar jag.
När väl Brad Pitt lyckas undvika Manhattan, så kommer han till ett skepp. Och han blir med en task force som ska försöka ta reda på var zombieapokalypsen kommer ifrån. Gå till the origins. Och resten av filmen är Brad Pitt som reser omkring i världen och försöker lösa gåtan med zombieapokalypsen.
Ja, precis. Vänta här. Okej, de var tvungna att hoppa tillbaka. Är det här med post-production på den här filmen? De hoppade tillbaka till Budapest för 7 weeks of additional shooting. Ja, och sen så kastade de in Damon Lindelof, du vet, Prometheus och Star Trek Into Darkness scriptwriter.
Oh, great.
He was hired för att skriva om tredje akten.
Då är man verkligen grasping for straws. Alltså.
Ja, men han hade tydligen inte ordentligt med tid att göra det på ett snyggt vis förrän typ juli 2012, som var... 2 månader senare.
Okej.
Så att det var till en massa knas där med script rewrites och sånt. Det är knasigt.
Så rent produktionsmässigt så har den här filmen alltså haft en del problem.
Ja, precis.
Och jag tycker väl att tredje akten är ganska svag, eller ordentligt svag.
Ja, de har en, bara för att bryta in här, en snabb förklaring, och det var att tydligen mot finalen så skulle det vara en stor fight mot zombies i Red Square i Moskva. Men de var tvungna att droppa det, för det kändes att det var för mycket politiska undertoner. Därför försökte de rewrita den på ett mer, du vet, blockbuster-vis som alla kunde ta till sig då. Helt enkelt.
Ja, det blev inte helt lyckat hur som helst.
Nej, precis. Så det är intressant. Det är intressant. Tydligen så springer Pitts karaktär runt och i Ryssland och slåss och har blivit en warrior hero istället för the family good guy liksom. Så att det lät som att de försökte få... Ja, intressant.
Göra mer... Han skulle vara mer en actionhjälte,
ja, i
originalscriptet, eller?
Precis, en actionhjälte som tydligen slåss på politiskt inkorrekt vis, antar jag då.
Wow, the Jack Bauer of the zombie apocalypse.
Ja, men det måste ju vara det. What would Jack do? Verkligen. Och där har du ju en 24 crossover jag ska betala för. The Walking verkligen. 24, liksom.
Oh god damn. Det här triggar ju fler sådana här, du vet, Jack Bauer i film X.
Ja. Det var ju perfekt.
Star Trek Jack Bauer.
Wow. Captain Jack Bauer. Oh man. Into 20. Oh, precis, Star Trek Into 24. Perfect stuff. Och just det, vad var vi här? Han skulle tracka ner the origin point on the plague.
Ja. Och det är liksom upplägget på filmen. Så att han åker till olika ställen i världen, har lite action, har lite investigation, och sen så kommer det till en final som kind of sucks.
Yep.
Och ganska sövande.
Ja, alltså finalen är ju extremt. Där kändes det verkligen som att jag satt och kollade på ett avsnitt av The Walking Dead. Alltså det var väldigt tv-serie liksom.
Ja, och alltså verkligen musten gick ur filmen totalt.
Ja, det kändes ju att det var det var lite rewrite action going on där, så jag förstår vad de menade.
Okej.
Musten går till och med ur oss när vi diskuterar hur musten gick ur filmen liksom.
I sån här film ska vi försöka att inte spoila allt för mycket eftersom den är ny och sådär. Men ja, det händer.
Ja.
Bra och dåliga grejer med filmen.
Ja, alltså jag kan säga att det som jag tyckte var lite som en come on guys. Det är det klassiska problemet med gender casting. Alltså att hans familj, det vill säga hans fru och två döttrar, de var ju knappt med i filmen för att de var de som, varje gång vi fick se shots på dem, så gick de runt och var oroade över hur det gick för honom när han hade coola äventyr.
Ja.
Och det kändes ju som en till sån. Liksom.
Så fort de kom utifrån Manhattan så var ju de förpassade till att vara bara en sån där livlina av något slag, eller vad man ska säga.
Ja, precis. Det är liksom the compass eller någonting.
Ja. Och även fast döttrarna var irriterande även i Manhattan-sektionen av filmen, så kändes det som att det var trevligt med en familj som försöker komma undan med hur de kutade omkring tillsammans och var tvungna att slåss tillsammans liksom.
Ja, precis. Och det, men, sen har vi ju det där scenariot i, när han jagar runt The Plague Origin där shit, även på avstånd så förstör familjen grejer. Just leave the stuff to the men, damn it. som triggar hela grejen som gör att allting nästan går rakt åt.
jag tror att vi kan avslöja den biten, för att den biten är värd att nämna. en mobiltelefon ringer och helvetet bryter lös.
Ja, och det känns så, man, come on.
Och det är otroligt idiotiskt alltså.
Ja.
Come on.
Det är verkligen en sån här miles away grej. Och jag funderade på det också, men om det där är det som triggar liksom. Men så som de har för sig, dessa beasties, borde inte de bara springa runt i en cirkel?
Ja, alltså runt där ljudet kom ifrån.
Eller? Ja, men runt varandra.
Liksom,
de
gör ljud på varandra.
De brålar ju och hör sig hela tiden. De borde ju bara springa runt efter varandra.
Ja, men det är som hur zombiesarna kan detekta att det finns vissa som inte är värda att hoppa på. De har ju magisk sens.
Ja, det är sant. Precis. Och vad heter det? Science magic, eller vad är det man kallar det? Istället för science fiction. Ja, men när det är inte science based, utan det är mera magibaserat. Helt enkelt.
Verkligen.
Hur funkar en warp drive? It's science magic. Liksom.
Och mycket i zombie-apokalypsen här i, alltså the mechanics of the zombies är bara magic.
Mm. Ja, ja, de kändes som en bra, vad heter det, vad ska vi säga, fortsättning på det som Snyder startade i det springande zombien trenden, ja, helt enkelt.
Jag funderade på medan jag såg filmen vilken som var den första filmen som hade springande zombies. Så var det inte 28 dagar senare kanske?
Nej, det är, vad heter det, den här, vad heter den? Oh, men det är den här Zack Snyder-filmen, du vet, som är någon, tror jag, remake på Romero grejen.
Alltså Dawn of the Dead remake.
Ja, om det är Dawn of the Dead eller Day of the Dead, den där de hamnar i en shopping mall.
Ja, men är inte 28 dagar senare äldre än den?
Nej, jag vet inte.
Men 28 dagar är uråldrig.
Ja, men den här är ju också från The Before Times. Jag får med att den här är typ 2003 eller 2004.
Inte 28 dagar, typ 90-talet.
Vi kan ju visa, vi har ju världens mest opolitliga bibliotek. Om vi kollar bara lite snabbt.
Hur som helst så är det den springande zombieskolan av zombies.
Mm, ja, precis.
Ja. Och jag tycker det etableras ganska okej hur, du vet, hur snabbt det smittar.
Mm.
För att det är ju hela tiden en point liksom, hur snabbt det smittar.
Ja, precis.
För att efter man blir biten så tar det 10 sekunder, sen är man en zombie.
Precis.
De här zombiesarna stannar inte för att käka, de bara smittar och skutar vidare.
Ja, precis.
Och det gör ju att smittovågen är otroligt mycket snabbare än i
klassisk
John Romero, nej, George Romero, vad fan han heter.
Ja, jo, men, tror, ja. Men du har rätt, 28 Days Later var 2002 och Dawn of the Dead remaken där var 2004.
Okej.
Så att det är en 2 års skillnad mellan dem. Men det var också en cool, det var en till sån där, du vet, show, don't tell grej i hur man förstod att han faktiskt jobbade med, du vet, viral eller vad heter det,
smittgrejer,
WHO-grejer, ja. Att när alla sprang runt och grejer där i början i stan, när de ska ta sig ur Manhattan, när han vände sig om och kollar vad som händer, just att han ser inte, du vet, bara skräckad ut, utan man ser att han verkligen studerar situationen.
Ja, och det, och det där 1001-1002-grejen också, att han räknar högt för sig själv liksom.
Ja, precis. Så det kändes som en bra sån där, men show us, don't just tell us, helt enkelt.
Och det återkommer ju under filmens gång på trevliga vis liksom. Shit, är jag smittad eller inte? Dags att börja räkna.
Mm. Så att det tyckte jag, det är väl en av de positiva aspekterna i filmen faktiskt. Det gjorde de bra.
Mm. Det är alltid kul i film när man ser platser och så där som man känner igen.
Mm.
Och alltså Jerusalem-sektionen var ju badass.
Ja.
I alltså bara foto och så där.
Mm. Jo, nej, jag tyckte de hade fått riktigt snygga shots.
Ja.
Och jag antog att du skulle känna igen platserna där helt enkelt.
Ja. Sen att du vet, scriptmässigt var helt idiotiskt hur saker förlöpte i Jerusalem, så det var inte så farligt för att det var så snyggt filmat.
Ja, men det ska ju sägas. Filmen är ju en snygg film. Alltså. Det är det ju.
Mm.
Att de gör sitt jobb på den punkten. Ingen snack om saken.
Oh.
Men det känns lite sådär att det är nästan par for the course these days. Med sådana här big budget blockity busters och grejer.
Man förväntar sig en viss nivå av alltså helikopter och kramshots och sånt där.
Ja.
Det handlar inte bara om effekter, utan det handlar om påkostat foto.
Ja, precis. Mm. Så att det lyckades förstås med. Soundtracket var väl trevligt på sina platser, men annars var det inte så jättespektakulärt.
Det följde väldigt Inception-skolan.
Mm. Ja, det var så synd att den verkligen hade det.
Like,
really?
Så soundtracket var modernt.
Ja, det var det verkligen.
På negativt vis i det här fallet.
Alltså, den hade sina moments. Det var typ någon form av understated theme, antar jag att det var. Men det är bokstavligen i början av filmen där de visar just nyhetsklipp och massa sådana grejer. Som den bumpade omkring lite med lite så här halv-electro-grejer. Så, that's nice.
Ja. Och det var en annan sån där ganska trevlig grej just i början av filmen, hur det var nyhetsklipp som basically kunde varit ifrån TV idag.
Mm.
Jag för mig de till och med tog nyhetsklipp från när det var en kille som typ käkade på en annan truck driver som hände här om året, du vet.
Oh man, det har jag inte hört talas om.
Det var i USA, så var det typ någon kille som var naken som höll på och käkade på en annan kille vid gatan, och så kom snuten och sköt han.
Oh, wow, nice.
Och jag för mig en av nyhetsklippen i början av den här filmen är typ det.
Mm.
Så att det var avsiktligt för att man skulle känna igen sig liksom.
Precis. Ja, det är ju verkligen en bra sån där it's happening now. Grej helt enkelt.
Men mer dåliga grejer med filmen då.
Vänta lite grann.
Ja.
These headphones to watch TV.
Are you used
the other ones?
There's other ones. Or bring me the you know, my headphones. They're in the bedroom, I think. Okay. That'll be a bra scene. We're keeping it real. We're keeping it live.
Yeah.
Uncut, unfiltered. Contentan är att Rin ville se på TV, så då tänkte hon ta de här större hörlurarna.
Mm.
Och då filtrar det inte in i våran inspelning. Yep, so now you know, good people. It's live, it's real, it's uncut.
Yep. Och ni kommer inte höra Power Rangers bleeding out från hörlurar.
Nej, precis. Oh my god, lillebrorsan var ju här för att avbryta our action programming. Lillebrorsan var här och man, det blev mycket Power Rangers.
Var det Mystic Force ni kollade på?
Ja, det var Mystic Force. The Power Rangers. Och han kunde ju låtarna och allt vad som skulle hända, och du vet, så, oh my god,
wow.
My god.
Han hade sett det tidigare.
Ja, han hade sett det förut och ville se det igen.
Det gör mig lite orolig.
Ja, it should
have to say.
Det är svårt att ha 3 hours non-stop Power Rangers
utan alkohol.
Ja, precis. Nej, för det var svårt. Okej, men det har ju ingenting med World War Z att göra.
Så några avslutande negativa grejer med World War Z då?
Mm.
You don't mind your gender.
Ja, okej. Ja, du måste vänta 2 sekunder till tiden. Hold on. There we go.
Thank you.
Yes.
Okay.
Sådär, okej, nu är jag tillbaka.
And we're back.
Excellent. Ja, alltså tredje akten är ju problematisk.
Ja.
Alltså den är för liksom, den är för lång för
den har ingen spänning. Och efter ganska spektakulära scener som flygplanet och Jerusalem och grejer, så går det till small scale. Liksom tydligt att de inte har pengar att smälla på någonting riktigt.
Mm. Och det bidrar till känslan av att det finns inga riktiga stakes, fastän det egentligen handlar om typ the survival of mankind liksom.
Mm.
Så att det var problematiskt. Och sen förstås det som jag nämnde tidigare, att familjen sidelinas ju helt och hållet liksom. Så det känns nästan så här, men fan, vi behöver inte mer foto om det. Nu slösar ni bara på vår tid. Nu har ni gjort ett val, stick with it liksom.
Yep. Och alltså filmen allmänt tycker jag känns inte särskilt intressant. Det är hans jakt fram och tillbaka, och det är ju liksom en MacGuffin jakt Och så ska det vara liksom spänning och action. Och filmen lyckas aldrig vara känslomässigt engagerande, tycker jag. Utan det är bara, du vet, flash.
Ja. Alltså jag undrade lite grann också om det att den här filmen kommer på tok för sent i monsterfilmsvågen helt enkelt.
Det tror jag är en aspekt, helt klart. Vi har ju haft en massa år, och det tror jag Dawn of the Dead remaken av Zack Snyder var del av, att kicka igång det här zombiefilmsvågen.
Mm.
Och den är ju ganska över sedan ett tag tillbaka.
Jo.
Inte typ, skulle inte Zombieland kallas den sista?
Ja, det skulle inte förvåna mig. Men den var ju underhållande. Men den var ju medveten om att okej, den här vågen, man,
Ja, jag visste, den var ju skön. Men, ja, men den satte punkt på hela grejen, känns det som.
Jo, det känns som att efter det så var man kanske lite utmattad med hela zombie-grejen.
Ja. Och den här bidrar inte med någonting nytt annat än första halvtimmen.
Mm. Ja, nej, men det är början av filmen, det är nog den starkaste biten i filmen. Där den fungerar som bäst, som ton, som film. Ja, men hela det klaffar på ett bättre sätt, hur den är skriven och sådär. Och just att sen, hela familjen är med i äventyret, så att säga.
Ja, men efter första halvtimmen så ska ju den faktiska plotten komma igång.
Mm.
Och den faktiska plotten är helt ointressant.
Ja.
Och filmen lyckas inte uppbringa någon spänning igen. Och karaktärerna känns ganska jobbiga. Du vet, nya karaktärer introduceras hela tiden och man förväntar sig att de ska ha lite witty banter, men nej. De är bara där för att säga hej, hej då, ungefär.
Ja, men i princip. Eller du vet, bli skjutna eller bla bla bla. Och det var också ett problem som jag hade med den. Och det är väl inte filmkonstmässigt, men det berör definitivt med scriptwriting och vad är det för meddelande man skickar när man skriver en text och kontext och sånt. Just det här att yet another movie där the plague startade in some poor third world country, liksom.
Ja, jag tänkte på det också, att ja, men det är klart att det ska vara i, du vet, ett lortigt land.
Ja, att det alltid, du vet, för dem där borta, det startade hos dem. Hos dem, du vet, inte hos dem, liksom.
Ja. Jo, det känns lite faktiskt som att den här filmen pushar ganska mycket otherness på det viset.
Och det är ju ett problem, liksom.
Mm.
Att, ja, jag menar, det vore ju coolt med en zombiefilm där det startar hemma, liksom.
Ja.
Så att det, ja, nej, men det, så att den kör väl på ganska standardbanan i in that respect, vilket är lite tråkigt. Det känns ju som att familjegrejen, att om inte de hade hamnat in a secure spot så skulle de ju kunna, de också ha, du vet, tricky situations helt enkelt, parallellt med hans grejer.
Ja, en idé som slog mig medans jag såg filmen var att du vet, att helvetet skulle bryta lös på skeppet de var på också, och att han inte skulle veta var de var, och så är det, du vet, fragment av att, du vet, okej, baby, vi möts där borta, och så, du vet, som lyckas de inte möta varandra, så att det finns en desperat, liksom, driv från båda parterna att hitta varandra.
Ja, precis.
Det hade funnits en karaktärscentrerad spänning i det, potentiellt, känner jag.
Mm. Och det hade verkligen reinforcerat det som, ja, men det hade blivit ett bra mikrokosmos för det som pågår i filmens värld, helt enkelt. Att, ja, men antagligen så går i princip alla familjer igenom det här, liksom.
Mm. Istället för att filmen helt fokuserar på MacGuffin-jakten, som är helt ointressant.
Ja, nej, men speciellt eftersom vi vet att den kommer lösas utan några egentliga problem. Det kommer bara ta travel time. I det här fallet, liksom, ja, men kind of literal. Så att det är ju synd. Det är synd att de fokuserade så mycket på det som egentligen inte borde vara essential in a zombie movie.
Och tredje akten, utdragen som bara den, och sövande.
Ja, verkligen. Men annars, ja, jag vet inte vad mer jag har att säga om den här filmen.
Nej. All in all så är det en film som man kan skippa. Den har ju snyggt foto på Manhattan och Jerusalem, så beroende på vilket humör man känner sig på så är den värd att se för det. Mm. Men jag vet inte, Brad Pitt ser ut som en douche.
Han ser väldigt ordinary ut. Ja, det är den där frillan, man. Come on, Brad. Och jag menar, Brad Pitt, liksom, han, ja, det är väl inte exakt phoning at home, men det är inte hans best performance of all time.
Nej, men han får ju inte mycket att arbeta med, förstås.
Nej.
Jag menar, det finns ju ingen banter alls i dialogen, utan det är bara come on, come on, I gotta find the cure.
Ja, verkligen, come on, go, 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 go. Page 51, go, 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 go. Page 80, go, 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 come on. Liksom, väldigt mycket av den grejen, ja. Så att det, men man kan ju i princip alltid lita på honom som en solid performer, åtminstone. Så att han gör ju inte ett dåligt jobb, åtminstone.
Nej, men på grund av att det inte finns någon rolig karaktärsinteraktion, dynamik, liksom, så finns det ingen charm i filmen heller.
Nej, precis.
Då det... Klart, men charm menar ju inte att man ska sitta där och garpa, utan bara vara engagerad i karaktärerna. Man ska gilla karaktärerna, eller du vet, ja, önska dem väl.
Precis. Nej, he bit your arm off. Ha, 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 ha.
Istället är man apatisk.
Ja, jo, det håller jag med om. Det är första biten här, när familjen försöker fly ur stan. Det är det som är. Där är the stakes.
Japp, japp.
Det där är spännande liksom.
Mm.
Så att ja, början bättre än hur det fortsätter helt enkelt.
Ja.
Annars jag vet inte, har vi något mer om det?
Vi har pratat mer än den var värd.
Ja, ja. Så nästa stora film vi ska snacka om är ju Black Lightning. Men vi måste ju nämna After Earth, eftersom jag också har sett den nu.
Åh, du gjorde det nyligen eller?
Ja, precis. Jag gjorde det typ i förrgår.
Shyamalan. Det var en till film som var på pappret att se.
Ja, men Shyamalan. Varför får han fortfarande göra film?
Jag vet inte. Han borde ju vara box office poison.
Ja.
För att det är ju det han är.
Ja. Alltså, inte det här typ första filmen på 1 miljon år som Will Smith varit med i som inte har varit box office gold?
Ja, jag tror det. Men det känns som att Shyamalan inte är den enda skyldiga här. Jag vill lägga skuld på Will Smith, Team Smith.
Ja, jag vill lägga skulden på hans son, men han är för ung.
Ja, alltså jag hörde en klockren liknelse för den här filmen. Och det är det att det var Bring Your Kid to Work Day i Hollywood. Men till skillnad från, du vet, när man bring your kid to work i en restaurang typ, så sätter man inte honom i köket tillsammans med kocken, utan man sätter honom i the register.
Ja, precis.
I den här filmen så har de bringat han in i köket för att göra, du vet, komplicerade rätter och grejer.
Ja, de var på tok för komplicerade för honom. Det är det jag
med. Och allting har bara failat.
Ja, det var så spännande. Jag var tvungen att fråga brorsan, för jag visste att han hade sett den, vad han tyckte om den. Han tyckte den var helt fantastisk, såklart. Ja. Jag var like, awesome. Spot on.
Jag tycker After Earth var en bra idé för en film. Jag gillar idén med en far och son som måste hålla kontakt på sånt där skilda grejer, och sonen i och med det liksom blir lämnad till sig själv och måste man up på sätt och vis. Ja. Jag tycker att det är en bra idé, men... Och så det där monstret. Vem fan bryr sig om det där jävla monstret?
Ösa. Ja, inte jag. Nej, men det känns verkligen concept good. Execution, wow, come on guys. Liksom, den här Jaden Smith, jag fick intrycket i Karate Kid att han var i alla fall passable, att men här har vi potential liksom.
Jag har inte sett Karate Kid faktiskt, men det är det jag har hört ifrån folk också, att han inte är katastrofal i den.
Nej, precis. Och sen så kom den här och så bara, what? Och de här mystiska accent av något slag. Ska det vara framtidsengelska kanske?
Ja! Alltså jag trodde det bara var att han inte vet hur man pratar på ett sätt som så att man blir hörd ordentligt.
Ja.
Att han inte är, du vet, tränad att prata som folk.
Nej, men jag undrade det lite också, för att han droppar off sina liksom meningar hela tiden. Before the attack. There came the great war. And then we have to
Han pratar fight. Jättekonstigt.
Ja, liksom bara droppar av och ingen energi, ingenting.
Ja, och sen en grej att när han går framåt så ser det ut som han typ håller på och ramlar hela tiden. Snarare än att han går. Och det ger intryck, det tillsammans med hans sätt att prata, ger intrycket att han vet inte vad han håller på med framför kameran. Han är bara jättenervös och bara failar hela tiden, är intrycket man får.
Nej, det är verkligen jättesynd. Och Smith, alltså senior då, han gör ju inte sitt jobb heller.
Nej,
han har också någon
sitter och försöker se groggy ut, men ser bara ut som han är sömnig och var på scen, du vet.
Ja, han är uttråkad liksom. Oh, where's my paycheck? Oh, your son has it. No! Nej, så att där, jag uppskattar just det där att, men de hade African American characters. Det är liksom det behövs mer av den varan. Det behövs fler svarta superhjältar liksom.
Och att det är bara en naturlig del av världen. Det var inte en du vet, en issue, utan...
Nej, precis.
Det var väldigt seamless, eller vad ska man säga?
Ja, och jag menar, naturfotot var ju snyggt förstås. Det kan vi säga, men det är ju literally par for the course som vi nämnde i World War Z där helt enkelt.
Ja, jo.
Men allt annat var verkligen... I don't particularly like this movie. Men jag satt och tänkte, jag antar att någon som är i brorsans ålder skulle gilla den här däremot.
men det... Man måste väl relatera med Smith den yngre för att kunna uppskatta den här filmen.
Ja.
Det är det allting hänger på.
Jo, jag kan tänka mig att det är det som är grejen. Ja, men är man så ung själv så kanske man tar en så här discernible taste, eller vad man ska säga. Plus att det är rätt ålder att relatera till. Så det blir liksom en double whammy, helt enkelt.
Ja. Istället för att det ser ut som stackaren håller på att skita på sig en nervositet framför kameran, så relaterar man.
Ja. I'm
not a coward. I'm not a coward.
Whoa. That's not the problem here, is it?
Och den var så seg och tråkig också.
Ja, det var
by
det.
The way.
Och sen så blev han en hjälte på en 10-öring liksom. Och för kidsen där ute, 10-öring var en del av en svensk valör en gång i tiden.
Hallå? Du droppade bort.
För dem som kan relatera till det här, they probably don't know what that was.
Hallå?
Är du där?
Japp. du har fortsatt spela in, hoppas jag.
Ja, visst.
Ja, okay. Men då kan vi bara klippa när samtalet droppar sen.
Nej, jag är kvar. Jag märkte inte ens att du droppade, förutom att det inte blev någon respons där.
Ja. Jag vet inte vad du har sagt för fantastiska saker nu, men du hade säkert rätt.
Precis. Jag snackade om 10-öringar och hur dagens kids inte kan relatera till 10-öringar.
Ja, just det. What is this coin?
VCR? I don't get it. Så att,
Men det var en hemsk film, ja.
Ja, helt enkelt. Men nog om After Earth.
Nu är det vi behöver någon slags musikpaus innan Black Lightning.
Precis.
Alltså den där ryska hiphop-låten, det känns som en bra slutlåt.
Ja, men den blir spara om.
Så vad ska vi ha här i mitten?
Oh my god. Det är verkligen en bra fråga. En jättebra fråga. Vad har World War Z, Dragon Balls och After Earth gemensamt?
Oh wow.
Lady Gaga.
Ska man ta någon musik som är sövande då?
Ja, men precis. Så ambient med typ regnvatten som porlar och...
Annars så kan vi ta någonting som inte har någonting med någonting att göra. För att det är en Vocaloid-låt som jag lyssnade precis innan här, som jag diggade rätt mycket.
Jo, men det där är ju en bra tie. För att Vocaloids kommer ju ta över världen som en zombie-plague. Och det är ju rätt sci-fi att vi kan skriva musik utan att behöva prata på riktigt.
Och det är tecknade figurer, och det är ju jävligt Dragon Ball.
Ja, precis. Boom, there you go.
Klockrent.
Let's rock that one.
Don't
Ja, jag är imponerad över att du kan leverera namnet på ryska.
Ja, men de sa det så jäkla ofta i filmen också. Och sen när jag sökte upp den på IMDb så hade den bara på det ryska namnet med, du vet, västerländska bokstäver helt enkelt. Eller ett namn, Kyrillik. Så jag sa, ja, men okej, då vet vi. Då vet vi. Och jag gillar onda bossen som de alltid refererar till vid hans fulla namn.
Ja! Vad var det med det? Det var ju helt festligt.
How's it going, Viktor Alexandrovich? Huh? Are you doing good, Viktor Alexandrovich? Liking your soda there, Viktor Alexandrovich?
Jag tyckte han såg ut som en rysk... Vad heter han? Michael Caine också.
Ja, jag tänkte på den här... Har du sett, vad heter den, Storm of the Century?
Jag tror det.
Den här Stephen King miniserien som typ släpptes som en lång film.
Ja, visst. Där de vill typ offra barn i en kyrka eller något sånt där.
Ja, jag för mig det. Och typ alla i stan går nuts och bara slåss mot varandra och grejer.
Ja, jo, men den har jag sett, ja.
Ja, själva huvudondingen i den. Ja,
okay. Jag kommer inte ihåg det.
Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter tyvärr. Men han är en cool skådis i alla fall.
En liten sidetrack. Stephen King var på någon intervju nyligen.
Ja, jag missade det.
Och jag läste bara om den. För att the big news var ju om att han dissade Twilight och Hunger Games. Och basically allting som är populärt nu för tiden dissade han, förutom Harry Potter.
Ja, men det är bra. That's a good man. Jo, vad var det stod på DN? Jag hann inte läsa artikeln, men det var typ, ja, men Twilight är som porr för 10-åringar.
Ja, och det är det ju.
Ja. No doubt. Det är ju undertones på undertones och grejer där. Mm. Så ingen snack om den saken.
Ja. Men, Black Lightning igen.
Black Lightning.
Är den från 2008 eller när är den ifrån?
2009.
Ja, okej. Okay. Det är en film som... Det är den där Timur-snubben som regisserade Nightwatch-filmerna och Wanted. Han producerade den här filmen och den är regi av en i hans team. Hans second unit director i alla hans filmer typ.
Ja, men det värsta är att jag får med att det är till och med två typer som regisserade den. Jag ska se mig... Och de är säkert båda två hans second, ja, där.
Second and third.
Ja, precis. Men det stod det i alla fall. Ja, Dmitri Kiseljov och Alexander Wojtinski, directors.
Men det... Och det är, hela den här filmen är ju tydligt ifrån Timur-skolan liksom. Han har ju liksom ett produktionshus med effekter och allting numera.
Ja. Ja, verkligen. Ja. Det märktes ju på en gång att det är från Team Timur, helt enkelt.
Ja. Och jag uppskattar det. Han har inte gjort jättemycket filmer, men och hans filmer är inte superbra. men jag gillar dem ändå. Alltså, det är kul att se dem. Och det är en annan slags action ändå.
Ja, ja, men det, ja, nej, men det är en viss ton som either you like it or you don't, brukar man väl säga.
Det är som jag och Marco snackade om när vi snackade om Olympus Has Fallen.
Mm.
Förra delen, så han har ändå en slags visual flair och en ambition att göra spektakulära grejer.
Ja. Oh. Ja, verkligen. Verkligen.
Ta i Abe Lincoln Vampire Hunter.
Mm.
Den där scenen när de hoppar omkring på hästar.
Ja.
Det är verkligen ett exempel på att det är en helt ludicrous idé, men det är en viss visuell spektakulär grej han har försökt åstadkomma där liksom.
Ja, nej, men det är det ju verkligen. Det känns lite grann som Bollywood actionfilmerna, att när de inte hade budget, då blev det Bollywood actionfilm helt enkelt. Mm. Det här, ja, förutom Rowdy Rathore, som står i en klass helt för sig själv förstås.
Ja,
that's something else. Men det finns ju den där klassiska, du vet, viral YouTube-grejen med han som rider på en häst och sen så slidar med hästen under en lastbil och
allt <Ja. laughs>
Det känns som att den killen, om han hade haft pengar, så hade han varit Timur helt enkelt.
Ja, jo, helt klart. Det är en ludicrous liksom action som det siktas efter, och jag uppskattar det.
Ja, nej, men det är verkligen, vad heter det? Ja, men det är liksom, det är gjort med glimten i ögat och lite hjärta helt enkelt, och de vet att this is ridiculous, let's do it.
Ja.
Och
detsamma gäller ju Black Lightning här.
Ja, precis. That was the punchline.
Ja.
Jernayen.
Så upplägget på den här filmen. Ja, alltså det är ju en superhero movie.
Ja, alltså det är, men det är ju Spindelmannen fast med en Black Lightning.
Precis, jag tänkte på det under filmens gång också. Den har väldigt många likheter med Spindelmannen. Inte den senaste, utan den näst senaste.
Ja, precis.
Det är verkligen en superhero origin story film.
Ja, och det är det verkligen. De har ju till och med Uncle Ben-varianten där. Som... i hans fall är det ju farsan då, men någon som har lärt honom viktiga värden som dör på grund av hans egoism.
För att han är en manly man som vill göra rätt.
Mm, precis. Och genom sitt sacrifice, eller unintended sacrifice, så slår han in på, quote, hjältebanan. Eller, quote, det är ju hjältebanan straight up.
Ja.
Helt enkelt.
Och jag hade ingenting emot att det följde Spindelmannen-filmen ganska exakt på det viset.
Mm.
För att jag kände ändå att hans liksom katharsis genom farsans död liksom funkade.
Mm. Jo, men det gjorde det ju.
Ja.
Så att det, ja. Och jag menar, den där bilen, my god.
den hade hjärta, helt klart.
Ja. De Volga. Ja. Jag kollade inte upp om Volga, men jag tar för givet att det är ett ryskt märke.
Ja, det måste ju vara något Sovjet era classic.
Ja.
Som väger typ 2 ton.
Ah, ah.
2 ton av rent stål.
Yep. Jo, men det är klart det är en risk. Du har ju The Volga River. Yep. Det var en Sovjetunionen bil. För det playar ju också in i den klassiska onda bilen var en Masha.
Ja, det är så bra.
En German car.
Yep. En Deutsch. Deutsches Auto.
Deutsche Auto. Medans hjälten, en gammal beat up men med hjärta, Volga, from the heart of Russia.
Ja. Men okej, storyn då.
Ja, just det. Spider-Man essentially.
Ja, filmen börjar väldigt förvirrande.
Hur var det den började exakt?
Det börjar med att Alexander, what's his face?
Ja, just det, Viktor Alexandrejovich.
Viktor Alexandrejovich. Man har ingen aning om vem han är, men han är helt uppenbart en karaktär som håller på och borrar i jorden någonstans.
Ja.
Och det är väldigt viktigt. Man ser en segerborr som borrar och så, oh nej, vi har hit the earth crust eller vad som nu händer.
Just det, ja, precis. Han håller på och borrar efter diamanter, var det va? Någon sån här superdiamant deposit som ligger under Moskva.
Ja, det är underbart. Viktor Alexandrejevich borrar efter diamanter under Moskva. Ja, det är så filmen börjar. Man vet inte att det är diamanter eller Moskva vid det läget, tror jag, utan man ser bara att en jävla mupp håller på och borrar, och det är tydligen viktigt.
Ja, men verkligen. Och jag får med att borrandet stannar upp av någon anledning, va?
Ja, typ borren går sönder, och så säger Viktor Alexandrejevich sidekick liksom att bara the nanocatalyst kan borra genom det här.
Just det, ja. För att traditionella eller fossila bränslen eller nuclear fuels, de är inte tillräckligt kraftfulla, antar jag, för att kunna our drills, helt enkelt. Som de behöver en perpetually renewable fuel som de får genom sin nanocatalyst.
Ja, och det är också så underbart hur så en random nedra technobabble skit kommer ju här utan att man vet vad som pågår, så the nanocatalyst.
Ja.
Vad fan?
Och väldigt viktigt, delivered in dubbing. English glorious dubbing.
Ja, vi båda såg filmen dubbad på engelska.
Jag kunde inte få tag på den på något annat sätt. Det var verkligen...
Men det var ju gloriously dubbed.
Ja, det var den. Det var verkligen den där B-team. Så spot on. Hey, Viktor Alexandrejevich, you need the nano catalyst to do this job.
På morgonen så dubbar de här filmen. På eftermiddagen dubbar de Dragon Ball Battle of the Gods till engelska.
Ja, precis.
Hey, Kakarot. Det är samma gäng.
Det skulle inte vara med. Jag kände igen en del av de där rösterna från den gamla dubbade serietiden.
Ja, jag tänkte på det också. Att, vänta, inte det där, den där gamla snubben ifrån den där filmen?
Ja, precis. Alltid han som spelar Bender är väl med i allting, liksom. Ja, men i alla fall, the bad guy håller på och drillar och inser att han behöver the nano catalyst. Men han har den inte. Och samtidigt, nej, typ vid sidan om någonstans, eller var det in the before times? Ja, någonting i alla fall. Så har någon hittat något gammalt rum av något slag, typ nere vid någon tågstation i berget, närheten av den diggaren, eller en bit bort. Och där hittar de en gammal Volga som de sen säljer.
Jag kommer inte ihåg riktigt hur den där Volgan kom ut ifrån The Secret Laboratory.
Ja, för att de gömmer... Det man får reda på är ju att the scientists of the before time, de var typ rädda att the nanocatalyst skulle användas för no good. Så de gömmer the catalyst i Volgan.
Ja, inte bara gömmer det. De bygger om bilen så att den kan flyga.
De bygger om den till en rysk Batmobile, helt enkelt. Eller Batplane-mobile. med the nanocatalyst. Och skriver en manual.
Ja. Allting in secret.
Ja.
De trycker upp en manual.
What's this nano business? Don't ask questions. Det är helt otroligt. Men den så gömmer de ner i någon berg där någonstans i utkanten av Moskva, helt enkelt.
Cut to huvudpersonen, vad han nu hette.
Vad hette? Andrei. Dima hette han ju.
Dima.
Precis, ja.
Dima, en helt vanlig kille som går i universitetet.
Helt vanlig. Han är bara super brilliant, ultra genius. Men han är helt vanlig.
Men han har en kompis. Och det finns en tjej som är snygg.
Ja, för att han är ju arbetarklass. Som alla goda ryska hjältar, så är han ju the working man. Och hans polare är rikare än jag vet inte vad. Det är typ, you cut him och så rinner det ut guld ur hans veins, helt enkelt.
Ja, han går omkring och vill skryta om hur han är rik och är dryg hela tiden.
För att när den här tjejen kommer in, som förstås kommer att bli Black Lightnings motsvarighet till Mary Jane då. Vad heter hon? Nastya. Hon kommer in och så säger ju hans polare då. Jag lovar att jag kan dejta henne om inom 2 veckor. För först ska jag köpa en sån, sen ska jag köpa en sån, sen ska jag köpa lite champagne, sen ska jag köpa en sån, sen ska jag köpa en sån, sen ska jag köpa en sån. Och så håller han på sådär.
Ja, precis. Och sen avslutar liksom, works every time.
Ja. Medan samtidigt så är det ju egentligen vår arbetarklass, egentligen Dima, han får ju en ögonkontakt med henne och vi förstår att de får en insta-connection där mellan varandra.
Ja.
Som polaren missar helt och hållet förstås. För när han är upptagen och pratar om sin nya iPhone och iPad och allt vad det är.
Ja. Snacka om att hon, tjejen, var en väldigt så här, klassisk rysk skönhet.
Mm. Jo, verkligen.
Verkligen. Så här, det där specifik runt ansikte liksom, som är så här, klassisk rysk skönhet. Ja.
Mm, absolut. Men hennes karaktär, vilken opportunist alltså. Herregud. Så att det, för jag menar för mig att de har lektionen där och sen så vad är det, de snackar om bilar och sen så går de ut från klassrummet och så ser de en Mercedes som alla rika, odugliga, inte äkta ryssar har.
Yep.
Och så säger Dima då, vår arbetarklasshjälte, "Oh man, vilken bil, tänk att ha en sån." Och så säger Polan, "Gillar du den?" Och så drar han fram med nycklar. Nej, du kan få köra den. Woo, det var hans bil. Woo.
Men hans kompis är så douchey. Ja. Varför är de ens kompisar? Jag fattar inte.
Nej, det framgår inte alls under filmens gång.
Nej.
Inte på något sätt alls.
Nej. Dima, han är ju ledsen för att han är fattig.
Mm.
Och en snygg tjej som han inte har någon chans på för att hans kompis är för rik.
Ja, för att hon blir ju, hon blir ju charmad av den rika polaren helt enkelt.
Mm.
Ja. Att han typ kör runt henne i sin rika bil och bjuder henne på rik middag och allt sånt där.
Mm.
Så att hon får inte upp ögonen för honom överhuvudtaget.
Ja, för mig, är det här Dima blir dissad av Viktor Andrejovic också?
Ja, det blir han ju. Det blir han.
För Viktor Andrejovic råkar vara läraren i den här skolan.
Ja. Det är så jättemystiskt. Jag uppfattade inte om han var lärare eller bara var där på någon special lecture eller någonting. För det var ju en poster på honom där det stod någonting på ryska. Som tyvärr inte är hård översatt till engelska. Så who knows?
Men hur som helst, alla lektioner de har i den här filmen är med honom.
Ja, ja, det är det ju.
Och de har någon dispyt där som grundar sig i att Dima vill vara snäll och tycker att pengar inte är allt och att man bör hjälpa människor, och Viktor Andrejovic är liksom, nej, det här är en dog eat dog world, noob.
Mm. Ja, precis. Ja, och han typ, vad är det? Jo, han kommer för sent till en lektion, den Dima, för att han har hjälpt en gammal fyllegubbe hoppa på en buss.
Just det, så
och det är därför han blir försenad. Och han försöker förklara det. Och då säger han, ser du, så går det när man hjälper folk. Du ska ta hand om dig själv. Ja, ingen här skulle ju hjälpa en gammal gubbe. Det är bara du. Och sen så säger han det typ, hur många skulle göra si och så? Och så räcker alla upp händerna. Och sen så vänder han sig mot Dima och säger, du säger att du är så god och bra. Men om jag gav dig 1 miljon för att inte hjälpa någon i en hel vecka, skulle du ta den? Ja, okej, klart 1 miljon, det skulle jag. Men ingen har en miljon. Och så drar Viktor Alexandrejevich fram 1 miljon. Här, ta den. Så herregud. Så att vi förstår att kapitalister är onda.
Japp. Det här är en hård, ny värld som säkert reflekterar sig i hur många gamla ojar sig över det nya Ryssland.
Mm.
Och för att det, så vitt jag vet, finns det en viss liksom nostalgi över den gamla goda tiden.
Ja, precis. Och det känns verkligen, alltså det påminner lite om Three Idiots på det sättet att det är en sån här, någon sorts besatthet med materialism liksom.
Ja.
Just det där, du vet, att man kan inte bara vara god, man lyckas när man har massor med pengar också.
Mm.
Den där grejen, och har man pengar är man ond. Och liksom det är just att, I mean, it revolves around materialism. För att definiera hur din karaktär är.
Mm. Och jag tycker att det är ett bra sätt att, du vet, ge lite färg till skurken. att han inte bara är, du vet, ren ondska, utan att han står för en viss aspekt i samhället.
A.k.a. big companies eller big corporation.
Ja.
Fast man får ju aldrig reda på att han är en big corporation. Han vill bara ha sina diamanter liksom.
Ja, men han är ju rik också. Ja. Han kan bygga en flygande mässa sen.
Ja, precis. Det är sant. Han är ju big corp. Men han känns så specifik, just han. Att, du vet, de slåss inte mot typ Toyota eller någonting. Utan de slåss just mot den här snubben.
Ja, men han personifierar väl the new age, ja, ska jag säga.
Jo, och det känns det som att han gör. Och med hans polare också, den där nyrika grabben som inte har förstått sanna världen utan bara försöker flänga omkring med sina cash liksom.
Ja.
Så att det
ja, precis. Så Dima är ledsen. Mm. Han kommer hem till sin familj, för han bor hemma väl.
Jo, men det gör han. Ja. Farsan, morsan och någon typ syster, tror jag.
Och är det inte så att han fyller år också?
Ja, någonstans där omkring. Ja, men där är det ju. Det är klart det. Han fyller år. Precis.
Och farsan är ju a real man.
Mm.
Han klappar liksom Dima på axeln och du ska få en present this, the day of your birth. Och Dima får bilnycklarna till denna mytomspunna Volga som vi har snackat om nu.
Ja, precis. För en halvtimme sen.
Ja.
Den här legendariska Volga. Och den ser ju förstås ut som en gammal skräphög. Det ser inte ut som någonting som är roadworthy. Strunta i roadworthy. Man skulle inte ens vilja kasta sten på den, för man vill inte besudla sina stenar. Liksom. Det är verkligen en old piece of trash.
Ja. Och Dima ser väl lite besviken ut också.
Mm. Han ser ju besviken ut, men han gömmer det ju ändå, det, för farsans skull liksom. Så, thanks.
Men sen typ dagen efter när han ska köra till skolan igen, då parkerar han ju en bit bort så att inte andra ska se att han har den där bilen.
Ja, precis. Och jag får med att runt i den här vevan i många långa drag så träffar han ju Viktor Alexandrovich igen. Och så frågar han honom liksom, men hur fick du så mycket cash och sånt där som du fick? För han har märkt att den här tjejen han tycker om, hon glider runt med hans rika polare. Så nu vill ju han också bli rik. Och då säger han så, men jag började från ingenstans. Jag började dela ut blommor. Mm. Och då tänker han, jag måste dela ut blommor.
A part-time job. Varför tänkte jag inte på det?
Ja.
Jag trodde pengar kom från ingenstans.
Detta nya Ryssland, det är läskigt.
Ja.
Men att han är så bokstavligen blir blomutdelare själv.
Mm.
Inte a part-time job, utan the same part-time job.
Ja, det är intressant. För precis som du säger, Dima börjar dela ut blommor.
Mm.
Och det är inte det lättaste i Moskva, för att i Moskva är det konstant trafikstoppning, verkar det som.
Ja, precis.
Alltså alla shots som vi får på gator i den här filmen är det ju trafik som står still.
Ja, men det är i princip stilla stående.
Och det ser ju äkta ut också.
Ja, och alla karaktärer som snackar om trafiken säger att det är, fan, man står ju bara still.
Mm.
Så att vi förstår att man står still mycket. Men han kör runt och blommar, och hans blomboss ger honom lite cash där i slutet av hans första dag. Och han har i stort liksom förväntansfullt face och är redo på miljontals med rubel eller kopek eller vad det är. Men han får ju bara några futtiga hundra. Och så, vad fick jag inte mer för? Ja, men du måste köra fortare så att kunderna blir nöjda. Då får du mer betalt. Så.
Mm.
Och då inser han att han måste köra fort.
Yep. Och sen någonstans i den här blomlevereringsvägen så typ drar han in spak av misstag när han är på väg att krocka med någon.
Mm, precis.
Och då gör bilen... Ja, den hoppar upp i luften och börjar flyga.
Ja, precis. För att till all intents and purposes så utifrån så såg den ju bara ut som en gammal skruttig Volga från the before times. Mm. Nu ser det ut som en skruttig Volga fast den kan flyga helt enkelt.
Ja, och alltså den ser ju rätt hipp ut ändå.
Alltså that's an ugly car, man.
jag tycker den har karaktär.
Ja, den har karaktär.
Men, på positivt vis.
Och sen när han städar upp den lite grann så är jag med. När han putsar sin Volga.
Jo, för alltså, bilen gör ju en resa precis som han.
Mm.
Först har han ju så här, en komedisekvens när han drar i alla spakar och bilen flyger fram och tillbaka. Han vet inte vad han sysslar med.
Ja.
Det är det klassiska med en alkis nere på gatan ser den flygande bilen och häller ut sin sprit ungefär.
Ja, de pushar
så klassiskt.
Ja, de pushar alkisen faktiskt, för det är han som han försöker få in i bussen där som gör att han blir försenad. Det är han just som ser spriten, eller du vet, ser bilen och häller ut spriten. Till slut blir han värsta renlevnadsmänniskan för att han har sett Black Lightning flyga förbi för ofta.
Ja.
Så att han börjar jogga runt och blir så värsta snubben.
Just det, han är den där löparen senare i filmen.
Ja, va? Precis.
Ja, han får väl stå för, du vet, de fallna aspekterna i ryska samhället. Så det finns en chans att rycka upp sig.
Ja, precis. Han är den där den positiva effekten som hjälten sprider runt sig, helt enkelt.
Mm. Ja, men efter vår hjälte har lärt sig hur man opererar den här bilen så tar ju hans blomlevereringskarriär ordentlig fart.
Ja, jo, puh, verkligen. Folk.
För man borde ju hålla en flygande bil lite low key, eller hur?
Kan man tänka sig.
Nej, inte Dima.
Nej.
Han utnyttjade maximalt.
Ja, nej, men han flyger ju. Jag förstår inte hur folk inte ser honom klart och tydligt. Han bara flyger omkring på hustak och, eller in i hustak och allt möjligt, hit och dit och flänger och, för att tjäna några kopek på blommor liksom.
Ja.
Det är det han kom på. I can use it to sell flowers. Och någonstans i den här vevan är, just det, han kommer ju hem och ska käka middag med familjen och är fortfarande deppig över att han inte har fått gått ut med den här tjejen. Och så frågar han ju farsan, men hur var det när du och morsan träffades? Jag kommer inte ihåg, det var väl som det brukar vara. Och då berättar morsan att eftersom han är en sån här, heter det, spårvagnsförare, och hon jobbade på ett bibliotek, så brukar han köra upp till biblioteket, blinka 3 gånger och stanna. Och då visste hon att det var hans spårvagn som kom. Så då brukade de springa in i spårvagnen, så brukade de glida runt i stan tillsammans. Mm. Helt enkelt. För det blir ju en plott, eller plott. Men det blir en device senare i filmen, helt enkelt.
Jo. Ja, och det är uppenbart att det kommer vara en sån där återkommande grej. Och jag tyckte det funkade bra.
Jo, men det gjorde det ju.
Det cashades ju in senare på smidigt vis.
Verkligen. Så att det var smooth faktiskt.
Farsan dör på något vis. Jag kommer inte ihåg upptakten till det.
Så här var det. Att de grälar med varandra är inte så jätteviktigt så, men det var ju den var det. Farsan ville ha hjälp med någonting, så säger hon typ, nej, jag måste köra runt och tjäna pengar. Så okej, om du inte vill hjälpa folk, din kapitalist liksom. Ja. Och så är de ovänner ett tag, men sen så ska de lappa ihop det. Så farsan ringer sonen och säger, ja, men träffa mig vid den här busshållsplatsen, så kan vi få snacka lite. Och så säger Demon, ja, men det låter bra. Och så börjar han åka dit, eller dit åt. Och då går, av någon anledning så går, jo så är det, ja. Team Viktor Alexandrejevich samtidigt har insett på många omvägar att den här katalysten, vad heter den,
The Nano Catalyst.
Den finns i en flygande bil eller en gammal Volga, och de misstänker att den här gamla gubben, alltså Dimas farsa, har någonting med det att göra. Så de kommer till busshållplatsen och ska fråga ut honom. Så bara, men hej, känner du grabben som äger en Volga? Bara, nej, jag känner ingen grabb som äger Volga. För han märker ju att det är någonting skumt med de här Alexandrejevich-typerna. Så han berättar ju självklart inte att, jo, men det är min son. Liksom. Och sen så går han iväg och går in i en gränd. För han känner sig förföljd av de här Alexandrejevich-typerna. Och då missar ju Dima att farsan har gått runt hörnet vid busshållplatsen. Så han stannar och väntar vid busshållplatsen. Och en annan liten småtime crook som farsan har bråkat med tidigare kommer upp och stäbbar honom.
Det var ju en sån där scen tidigare i filmen som skulle etablera farsan som
the good guy,
good badass man. När det är en rånare som snor en väska från en gammal tant, och så kommer farsan där och pucklar på honom. Eller, han typ bara med sin presence får han att lämna tillbaka väskan.
Ja, precis. Och han typ säger, I'll get you old man, I'll get you. Och här i gränden så gettar han the old man, helt enkelt.
Precis.
Och Dima är ju runt hörnet men vet inte att farsan är där och blöder ut på den snöiga Moskvagatan. Och någon civil springer upp till hans bil och liksom knackar på rutan. Snälla, öppna, det är någon här som behöver hjälp. Öppna, vi behöver telefon, måste ringa. Och så säger Dima liksom att, men behöver du hjälp så fixa själv, att ringa är gratis. Liksom.
Ja, precis, att ringa 911 är gratis.
Det kostar ingenting. Så han vill, han vill inte hjälpa eftersom han, nu är han ju nykapitalist här. Så.
Precis.
Och,
a rising star.
Precis. Och i det så... Ja, och då kommer en ambulans och ska hjälpa farsan där som är runt hörnet som inte han själv vet. Alltså Dima då. Och sen så när ambulansen har kommit så... Shit, ambulans? What the frick? Så då springer han ut och kollar runt hörnet för att se vad som händer. Och ser att de bär in farsan i ambulansen. Och så var på ambulansföraren säger att... Åh, om någon bara hade hjälpt lite tidigare så hade han inte dött.
Ja, det var så verkligen hammering it home med den där ambulansförarens kommentar.
Ja, that's kind of a douche comment. Vad menar du? Is that a thing you say? Men så då förstår han ju att på grund av hans greed, sin egen greed och kapitalism och sånt där, så dog farsan helt enkelt.
Ja. Och efter det så blir han Black Lightning.
Ja, precis. Han svär att do the right thing och hjälpa folk oavsett vad. Ingen ska få lida farsans öde helt enkelt.
Nej. Så han börjar använda bilen för att rädda folk i nöd och så vidare.
Mm.
Och det... Alltså det är ett montage liksom, ja. När han gör massa hjältedåd.
Ja, men det...
Och vissa av de där hjältedåden är helt otroliga.
Ja, men som den där han räddar barnet ur det brinnande huset.
Ja.
Tänk god att barnet inte var på den sidan.
Ja. Kör in i fasaden med bilen där. Boom, igenom.
Och det är så underbart, för de där montagen är ju verkligen från Spider-Man liksom. Fast med en flygande bil.
Ja, och han använder flygande bilen för att plocka upp en tjuv ifrån marken som just maggade en gammal dam.
Ja, precis. Han flyger fram och vänder bilen så att den är 90 grader mot marken och hakar fast snubbens typ hood eller jacka i the hood ornament på sin egen bil. Och sen så lyfter det upp med honom liksom och hänger av honom typ. Var det typ vid den här Red Square-stjärnan?
Ja, det är möjligt.
Jag
hoppas det var det.
Mm. Så att han blir en äkta superhjälte helt enkelt.
Ja, ja, och det lustiga är att det är en superhjälte i skolan, du vet, som Spindelmannen och så vidare, som hjälper i så här, små, du vet, tjuvfall och grejer.
Mm.
Du vet, rånar någon i en gränd och grejer.
Ja.
Då kommer det en jävla bil som fixar biffen.
Ja. Det är så underbart. För det är ju verkligen det. Typ en person hatching så kommer en stor svart Volga som...
Ja. Den har ju närvaro, det har den ju förstås.
Ja. Det är ingen diskret bil, det där inte.
Nej.
Och den är väldigt smidig. Den flyger mycket smidigare och kan rulla runt och hoppa omkring och greja. Så det är inte som i, vad heter det, The DeLorean i Tillbaka till framtiden 2. Utan nej, den här bilen kan vinkla lite hur den vill och snurra runt och greja och liksom studsa omkring i luften så att säga. Så den är extremt smidig.
Mm. Och han är ju nyheterna hela tiden. Mm. Och det är ju, who is this mysterious Black Lightning?
Ja.
Trots att han har en vanlig bil med vanliga rutor så är det ingen som har lyckats fota honom.
Nej, precis. Nej, precis. Han har ingenting speciellt på sig. När han kör i bilen så har han typ en svart munkjacka. Och ibland har han hudden upp, liksom. Luvan är på.
Och sättet han underrättas av, du vet, faror i samhället är att han sitter och glor på tv och så... Åh nej, nu händer någonting.
Ja, precis. För att han lyssnar på radio och ser på tv. Jag fann att han inte ens hade en polisscanner.
Nej, ingen sånt.
Så att det är verkligen så. All right. You do it. Jag kommer inte ihåg hur de kommer fram till att de ska börja jaga honom igen. Jo, Alexandrejevic inser att han måste bygga en egen flygande bil.
Ja, så det är det enda sättet. Alltså det enda sättet att fånga en flygande bil. Det vet man ju.
Det är en flygande bil.
En annan
bil.
Flygande bil.
Precis. Om det ändå fanns andra flygande fordon med eventuellt rotorer eller blad av något slag som nah, it wouldn't work, it's too crazy.
Ja. För på något vis så lyckas Viktor Alexandrejevic få tag på typ en lesser version av The Nano Catalyst.
Ja, precis. Jo, så är det. Han lyckas tracka ner originalteamet som byggde The Catalyst och typ tvingar dem att modda om hans mini-catalyst-variant och bygga just Das Auto, helt enkelt.
Ja. Och alltså, Black Lightning, den är inte bestyckad med några vapen.
Nej.
Den kan ju bara flyga. Den här Das Auto däremot, den bestyckas med missiler och allt möjligt.
Det är en bad guy vehicle. Alltså den enda, det enda som fattades är att den skulle ha haft typ några huggtänder vid kofångaren eller någonting.
Ja. Lampor som bildar en sur mil.
Ja, precis.
Ögonbryn.
Ögonbryn på strålkastaren och huggtänder. Ja. Alltså den borde ju ha varit svart också. Och så borde de ha lagt på den här typ, du vet, Hollywood Panther-vrålet.
Liksom. Ja.
För att det var lite det som saknades. Men vi förstår att den är ond, för den är ju åtminstone tysk, liksom. Mm. Så vet vi att Alexandrovich är inte en good guy.
Nej. För att trots att han kan bygga en egen flygande bil, så behöver han just Black Lightning för att kunna borra vidare efter diamanterna.
Ja, för Black Lightning har ju the ultimate nanocatalyst. Och han har ju bara typ en nanocatalyst, helt enkelt.
Och den var ju en regular catalyst.
Precis. Det här är ju bara regular super high tech. Han är ultra super high tech. Så att det var, för då kan han fortsätta borra efter sina diamanter under Moskva, helt enkelt.
Mm. Och de har väl lite fight in the skies of Moscow.
Och just det, förresten, nu kan jag på, förklarade vi varför det var så farligt att han borrade under Moskva? Jo.
Vid det här laget så har det väl etablerats varför det är så farligt, ja.
Ja. Och det är ju för att borrar de under Moskva, så kommer hela Moskva att kollapsa, för att det finns för många tunnlar och grejer som han har borrat omkring med. Och då kommer miljontals med människor att dö för dessa diamanter som Viktor Alexandrovich.
Yep. Och han vet det. Han vet att bara efter diamanter under Moskva kommer leda till att Moskva kollapsar, men han kommer göra det ändå.
Ja, han bryr sig inte. Han vill ha sina diamonds.
Mm.
Så vi vet att han är bad, bad, baddie, helt enkelt.
Det här är inte finalen som kommer nu, utan det här är den här fighten som ska, du vet, trycka ner hjälten till botten så att hjälten sen kan komma upp even stronger.
Ja, och jag får med att det bokstavligen gör det också.
De har en stor fight in the skies of Moskva, som mest är att Das Auto skjuter missiler och Volga försöker undvika.
Ja, precis.
Det var nästan lite Macross-missil-action där, tycker jag.
Ja, det är väldigt sådana där små typ geting-missiler eller vad det är. Som miljontals som fladdrar iväg med massor med extra mycket rök. Och så får han dodga deras coola spiral patterns, helt enkelt.
Precis. Och det var ju skoj.
Mm. Jo, men det var det ju. Och vid det här laget, så eftersom man har kört så mycket... blommor och sånt, så är han ju helt fantastisk på att flyga med den här Black Lightning.
Mm.
Så han flyger ju som den där fighter pilot on crack.
Ja. Så. Det undrar om vanligt bilbälte verkligen skyddar den när man svänger omkring så där i luften.
Ja. Jag skulle vilja se Hulk-körningen för Black Lightning.
Fan, han borde ju flyga ut genom fönstret som han håller på och svänger.
Ja, egentligen, ja. Speciellt när han hänger snett upp och ner och håller på och grejer, liksom. Men det är Black Lightning, han vet vad han gör.
Ja. The nanocatalyst kanske har någon inertial damper.
Ja, det är sant. Det är klart att han har en inertial dampener. Det ser man ju på motorns färger. Att det ser ut som en port nacelle i Star Trek, så att...
Ja, det gör det ju.
Så de måste ju ha en inertial dampener. Jo, men de fightas ju i luften där i alla fall. Hårt och länge och väl. Och till slut så knockas ju Black Lightning inte bara ur luften, utan ner i en isig flod.
Ja, och alltså, det är någonting om att Black Lightning slirar in i en vägg och han är lite förvirrad. Och jag tror han är ledsen också.
Ja, det måste han ju vara.
Ja. Och så kommer en skrattande Viktor Alexandrovich helt plötsligt ifrån ingenstans med en näve uträckandes ifrån hans onda Das Auto. Och rycker ut en nanocatalyst.
Just det, ja. Han rycker ut nanocatalysten först, ja. Precis.
Ja.
Och det är så Volga pajar ihop, så att säga.
Ja, det är bara att rycka ut den, tydligen.
Mm. Ja, just det. Ja, precis. Den har lite tålutrymme där som är perfekt. Lite Death Star-artat liksom. Han bara tar in och tar katalysten och så drar han. Och så faller Volga och Dima ner i sjön där. Isiga sjön, för det är mitt i vintern. Yep.
Vänta, går Volga förbi Moskva?
Det måste den göra.
Det vore ju väldigt passande om Volga är i Volga här nu.
Ja. Jag måste ta en titt. Jag lovar att det är så illa.
Dima har en till character moment medan han är under vattnet och på väg att drunkna. Han inser att han måste göra hjältedåd trots allt.
Ja.
Jag tror att han var ledsen över Nazca, för de hade ett litet gräl någonstans här.
Ja, precis. De har haft lite gräl och sånt. Och ja, det stämmer. Volga går igenom Moskva.
Oh man, då var det ju Volga i Volga, garanterat.
Ja. Så det är ju perfekt.
Ja. Det är inte någon symbolism där riktigt, det är bara en kul grej.
Ja, precis. All right, cool. Han är sur, för han skulle bjuda in henne på så här, nyårsfirande med familjen för att etablera okej, men nu har vi ett förhållande och nu får du träffa min familj och hela den grejen. För hon har ju velat lite fram och tillbaka mellan rika duschpolar, vet han, Maxim tror jag det var.
Ja, Maxim var
Och Dima helt enkelt.
Ja. Och en anledning till att hon velar är för att hon genom ett missförstånd tror att Maxim är Black Lightning.
Ja, ja precis. Hon känner att men jag måste ju vara lojal mot den som har räddat mitt liv. Mm. För att Black Lightning har räddat hennes liv, helt enkelt.
Ja, det var isbitar som ramlade ner ifrån en byggnad en gång som skulle ha spettat henne, du vet, på gatan där. Vem så kom Black Lightning och räddade henne?
Ja. Oh, good stuff. Kunsta.
Yep.
Ja. Men i den vevan i alla fall så vad är det? Jo, hon smsar honom om det var för att förklara att hon inte skulle komma och fira nyår med honom.
Mm.
Och då som han har en sån här rysk tegelsten till mobil som är från The Before Time så dör ju inte den av lite isvatten. Den börjar mäktigt vibrera så pass att han vaknar ur sin knockoutness från att han hamnade i vattnet.
Mm.
Och så kommer
han får tillbaks sin vilja att leva.
Ja, precis.
Genom hennes sms.
Och han typ minns att, ja just det, Volgan har ju special nanofuel också som funkar i typ en halvtimme eller så utan den nanocatalyst.
Precis, den kan köra på the fumes från den nanocatalyst i en halvtimme.
Lucky car, lucky hero. Så han trycker på X så flyger han iväg i princip ut ur havet.
Mm.
Mm. Sen kommer jag inte ihåg vad han gjorde faktiskt.
På något vis så fortsätter fighten mot Viktor Alexandrejevich. Och så på något vis så blir Nastja också gisslan.
Ja, den är mystisk. Hur han visste vad hon... För att hon är och firar nyår med Maxim och hans polare. Och av någon anledning så vet Viktor Alexandrejevich vart... den här festen äger rum. Fast det finns ingen anledning i filmen överhuvudtaget att han ska veta vart hon är någonstans. Nej. Men han tar henne gisslan och kastar in henne i sin Das Auto. Och säger någonting.
Det är att du är besegrad.
Ja.
Ondska kommer vinna. Där ser du, kapitalism rules the day.
Rar. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Och Dima, han vet ju att han litar på Nazca, att hon kommer förstå vad han menar när han börjar blinka med sin bil.
Precis. Jäkla tur att hon kom ihåg det här.
Ja, för han gör ju signalen, tre blinkningar.
Precis. Och då hoppar hon ut ur bilen.
Precis, hon förstår. Hon hoppar ut, och det här är uppe i luften, så att hon kommer ju ramla ner där.
Ja.
Men... vår hjälte räddar henne och på något vis spöar sista bossen.
Ja, men det är ju i princip det.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad som hände, men det klimatiska ögonblicket var ju att han blinkade.
Precis.
Och sen gjorde en stunt för att plocka upp henne och sen på något vis så kraschade Viktor Alexandrejevich, tror jag.
Åh nej, så var det. För med mycket om och men i allt det här fightandet och grejer så har Victor, eller inte Victor utan Dima, han har ju hittat fått tillbaka den här Nano Catalyst, för han drar ju ner under jorden, räddar lite scientists, tar tillbaka The Catalyst som skulle power up the drill.
Just det, han gjorde det väldigt i förbifarten.
Ja, han bara typ...
Man trodde att det skulle bli en klimaktisk fight där vid borren.
Ja.
Men han bara gled förbi och... Sup guys, nu ska jag stoppa det här diamantborrandet. Så, färdig.
Ja, och så gör han det och så stoppar han in den i bilen och så drar han tillbaka. Och det är då han räddar Nassö där. Och så börjar de slåss med bilarna igen. Men han hamnar i en sån position att han kan trycka upp Viktor Alexandrevich bil ut i rymden.
Ja, just det. Just det.
Så att han pushar ut honom i rymden helt enkelt. Och då pajar ju Alexandrevich nanotechnology. Så att det sista vi får se av honom är att han antagligen är in orbit i sin Das Auto i rymden.
Ja. Och Volga, eftersom det är byggt av space age steel.
Mm.
Så klarar den re-entry och allting.
Precis. Och med det så är ju den stora konflikten avklarad i princip.
Oh.
Eller i princip, den är avklarad.
Mm.
Och hon vet ju förstås by now, för länge sedan, att han är äkta Black Lightning. Så the roundup är att men de blir tillsammans. Och han får sin hjältekyss. Och så är filmen slut i princip.
Ja. Oh. Precis. Roll credits.
Ja, precis. Och slutlåten där, det första de sjunger är just Chennai Ammonia, a.k.a. Black Lightning. Så att slutrocklåten handlar om Black Lightning.
Och det känns väldigt rätt också.
Ja, musiken överhuvudtaget i den här filmen, det är that's some hip mainstream techno.
Precis. Låt oss gå till bra och dåliga saker.
Ja.
Och en bra sak är verkligen musiken.
Mm.
Fan vad jag flinade genom den här filmen. För det var ju precis som hip Russian Eurotechno.
Ja, men verkligen spad av. Det är precis det man tänker sig när man förväntar sig en film där någon ska dra till Ryssland och spöa, vad heter det, rysk maffia liksom.
Ja. Ja, men du kommer ihåg i Eurovision för några år sedan när de hade typ en parodi på rysk låt som en sån där mellannummer.
Ja, precis.
Det, du vet, den där plingeling-låten.
Ja, plingeling. Jag har fått polio, så nu sitter jag i min stolio.
Ja, precis. Den slutgiltiga versionen av plingeling-låten var ju någon sån där Russian parody.
Ja, precis. Ah.
Och musiken var basically som det, fast oironiskt.
Mm. Och det gör den så flavorful.
Ja, det var ju härligt.
Ja, då jag förväntade mig att Dima Bilan skulle vara med också.
I believe.
Shit, det är ju en bra outro också egentligen.
Ja, faktiskt. Yeah. Sen, alla karaktärerna i den här filmen är väldigt colorful. De är ju verkligen arketyper, men de är det på rätt sätt tycker jag.
Ja.
Jag menar, farsan, han ser sällan glad ut, men han är en honorable man.
Ja.
Dima, han är liksom en typisk... superhjälte, huvudperson, men han är lite charmig.
Ja, precis. Ja,
men Nastja är söt och sådär, och Maxim är rätt lustig.
Ja, precis. Maxim är en douche.
Men det... Viktor Alexandrejevic är en skrattande mustache twirling supervillain.
Ja. Maxim, blir han någonsin, vad ska man säga, on team hero? Alltså, lär han sig någonsin en läxa om sanna värden och sånt?
Nej, man får se han i epilogen i filmen, du vet, innan eftertexterna, där han dissas på något vis för att Maxim, han är som han är.
Ja, precis. Så han lär sig aldrig att sanna värden genom Dimas uppoffringar och sånt.
Nej. Och alltså, det här låter ju som värsta superarketyperna, men det är det på positivt sätt. Den här filmen har charmen, helt enkelt.
Ja, nej, men den är underhållande. Det är den faktiskt.
Ja.
Ja, men det är samtidigt en sån disconnect att se en flygande bubbla, liksom.
Ja.
Se den där vågen flyga och säga, what? Nej, jag köper det. What? Nej, men jag köper det. Man måste liksom påminna sig själv hela tiden.
För negativa saker i den här filmen så... Alltså, den är ju ganska grovhuggen.
Mm.
Den är ju inte särskilt proffsig alls. Och det är ju del av charmen, men det är helt klart en negativ punkt som bör lyftas fram.
Ja, alltså den är ju verkligen by the book. Det går ju inte att ta ifrån. Skulle det vara typ att han hade en Iron Man suit på, hade man inte vetat att det inte var en Iron Man film helt enkelt.
Ja, dels är det att det är väldigt by the book, men det är också så här att tempot i filmen är rätt underligt ibland. Som anslaget i filmen när de håller på med borren där.
Ja.
Man har ingen aning om vad som pågår. Och så, Nano Catalyst, bla bla bla. What the fuck?
who is this Nano?
Ja. Och sen senare i filmen också att, nu har vi byggt en Das Auto, yeah! Mm. Vad är det här?
Das Auto-byggandet var ju awesome. Jag för mig att den också fick någon sån här Das Auto-låt också. Jag kanske minns fel.
Och sen de olika, du vet, klimatiska ögonblicken i filmen, som till exempel när farsan dör. Det är väldigt, du vet, ham-fisted med att, ja, om bara någon hade ringt tidigare.
Ja.
Och sen senare när Volga är i Volga, så är det också att telefonen blinkar. Och ja, nu är jag igång igen liksom.
Precis. Ja, de hade ju till och med det där hjälten spejar uppe på ett tak scenen också, så att
ja, med Volgan bredvid förstås.
Ja.
På taket. Så att det är en väldigt grovhuggen film och liksom, och det är både positivt och negativt i det, men det gör att filmen ger ett ganska oproffsigt intryck, om man nu bryr sig om sånt.
Precis. Ja. Men all in all så funkar filmen. Gillar man de här Spider-Man och sånt, så ser jag inte varför man inte skulle gilla Black Lightning helt enkelt.
Ja, och fundamentalt med en sån här film, så alltså jag blev charmad av den, och då förlåter man ju många brister.
Ja, jo, och så är det ju verkligen. Det är ju som när vi snackade om Wolverine. Jag blev inte charmad, ergo. Och den är ju oändligt mycket proffsigare gjord på alla punkter liksom.
Ja, precis. Men ja, hur ska man uttrycka egentligen att den proffsiga är en sämre film?
Ja. Det är jättesvårt.
För att en annan kommer ha helt motsatt åsikt och tycka att den här filmen är ett skämt.
Ja.
Och det är en legitim åsikt att tycka att den här filmen är ett skämt.
Ja, jag kan definitivt se det argumentet alltså. Ja, det är svårt. Jag tror att det enda man kan hänvisa till är just Paul Chapman, när han sa just att filmen trycker på rätt knappar. Då snackade han ju om Pacific Rim. Den tryckte på hans nostalgi eller barndomsknappar. Men det är verkligen, if it plays in the right box, helt enkelt.
Ja, och någonting med den här filmen, det du vet, by the book. Men det känns ändå som att, och det här är ju bara helt subjektivt från mitt håll, det känns som att teamet hade kärlek för det de gjorde när de gjorde den.
Jo, det gjorde det ju verkligen.
Ja, det känns inte som en cynisk film, trots att den är by the book.
Ja, nej, men det håller jag med om. Det känns som att de hade kul när de gjorde den här filmen. Man, I wanna do this.
Ja.
Absolut. Och det är kanske det som gör en stor del av det som gör att man skärmas av den.
Ja. Och att det verkligen är en superhjältefilm. Den är inte baserad på någon serie, va?
Jag har faktiskt ingen aning. Jag blir nyfiken här nu. Men så vitt
jag vet, precis. Så vore det ju kul om baserad på den superkända ryska comic book-serien.
Precis. Like Lightning, the fastest car in town. Really?
Men om vi antar att den inte är baserad på en liksom serie, så är det verkligen ett intressant fall av hur adaptar vi det här väldigt amerikanska fenomenet till Ryssland?
Ja. jag försöker ta en snabb koll här, men det står ingenting speciellt på engelska i alla fall.
Okay.
Om den kom från någonting annat. Så jag antar att den inte gjorde det.
Ja, jag antar det också. Men den är ju verkligen alltså klockrent av stöpt i den formen.
Ja, det är ingen snack om den saken. Det är verkligen en superhero-film. Men den är underhållande. Den är värd att se, speciellt om man gillar just superhjältefilm och sånt.
Ja.
Värd ett besök.
Mm.
Jag undrar vad...
en bra comparative study.
Ja, precis. Nu undrar jag vad Indien har för superhjältefilm. Om vi inte räknar Rowdy.
Alltså han är ju värsta superhjälten, men det är ju inte... Det är inte samma slags struktur eller vad ska man säga av en hjälte.
Nej, precis.
Det är inte en helt vanlig kille som går i skolan som en dag får oanade krafter.
Nej, och det måste vara just den. Det är den jag har, annars köper jag inte. I don't buy it, man.
Rowdy, han är väl lite mer Punisher style av hero i så fall.
Ja, det känns ju definitivt mer åt Punisher-hållet. Slänga av Bollywood music. Ja. Helt enkelt.
Lite dans, lite grit.
Ja.
Lite massmord.
It's all you need in a good movie. Bränna små barn i ett hus. Hej! Good stuff, good stuff. All right. Har vi mer att säga om filmen?
Nej, jag tror inte det.
Nej, jag tror inte det. Det känns som it's been said. It's all been said.
Yep. Det blev ganska mycket prat om båda filmerna faktiskt.
Ja, och det känns som ett bra avsnitt. Och bra längd liksom.
Ja.
So that'll work.
Yeah, so let's end this.
Yeah.
Let's
pause it out. Peace, people.
Hejdå. Манит неизвестностью яркий свет, тени облаков и далеких планет. Все как будто стало ближе, и все в нашей власти. И сбудется однажды твоя мечта, как бы далека ни казалась она. Надо только сделать к ней первый шаг. Доказать себе, что нет в этом мире невозможного для тебя. Так пусть тебе поможет небо, остановит время, поднимая крылья твои к небесам. Так пусть тебе поможет небо, все еще возможно, там, куда приводит однажды мечта. Ведь все в твоих руках, город на ладони с высоких крыш. Кажется, вот-вот и сейчас ты взлетишь. Словно это все в твоих руках, в твоих руках. Докажи себе, что нет в этом мире невозможного для тебя. Так пусть тебе поможет. It's coming back to me now.
Right. Jag har börjat rekordera redan nu. Ska vi köra köra klappen på en gång helt enkelt?
Låt oss.
So we clapped in. All right. You can count us off.
Okej. Okay. 1, 2, 3 och sen klappen, eller hur?
Ja, precis. 1, 2, 3. Nej, men efter 3 helt enkelt.
Ja. 1, 2, 3.
Yeah, pretty good.
Ja.
Hur som helst, den står ju ut i ljudbilden där. Eller i the visual.
Så. Och det funkar ju överraskande bra. Det är ju så här. Känns som en helt knäpp idé, men hej, det synkar ju upp klockrent.
Ja.
Så jag har gjort det de här gångerna i alla fall.
Ja, alltså det är perfekt. Det är jävla fast karate alltså.
Yep. Sometimes simple is best.
Ja, eller hur? So that is excellent.